Hallå på er allesammans i den jävla skogshuggare. Välkommen tillbaka till en helt ny video.
13 mars 2025. Youtubern Kristoffer Berg, mer känd på internet som Krippa, har släppt en ny vlogg.
Som ni ser har vi en ny bil. Ja, det är en hyrbil. Jag kan inte ha någon bil stående på mig på grund av att mitt skuldsaldo är som Bibeln.
Det är rappt och roligt. Precis som det brukar vara när Kristoffer Berg gör content. Men allt är inte precis som det brukar vara. Titeln till den här videon är "Firar min födelsedag med polisen. Vi har fått snutradar. Sjuk video."
Det är så här att jag börjar bli gammal man. Jag fyller 36 år imorgon.
Kristoffer Berg är på väg till sitt födelsedagsfirande med sin flickvän. Det är hon som håller i kameran.
Förra året var vi i Dubai till exempel.
Ja. Då var vi med Burj Al Arab.
Ja, på Burj Al Arab var vi uppe och käkade lite sån här brunch och skit. Gick på 10 lax.
Kristoffer Berg berättar att förra året tillbringade han sin födelsedag på en lyxresa i Dubai. I år har hans flickvän fixat en mer sparsmakad resa. Och det finns det en anledning till.
Jag vet inte vad vi ska göra. Jag vet inte vad det kostar. Jag vet inte vart vi ska. Det enda jag vet är att vi inte kan lämna Sverige på grund av att jag besitter något som kallas reseförbud. Det får man om man är misstänkt för pissiga ekonomiska brott. Som jag är helt oskyldig i alla fall. Det kan jag väl säga. Det kan ta det med min advokat.
Kristoffer Berg är en av vår tids mest omtalade YouTubers. Dels för sin humor, men också för sin gränslöshet. Inte ens när polisen följer varje steg han tar kommer han sluta dela ingående detaljer från sitt allt mer turbulenta liv. Och berättelsen om Kristoffer Berg är också en berättelse om vår samtid. Om influencervärldens mörkare och mer destruktiva sidor. Hur långt är man villig att gå i jakten på visningar, följare och framgång? Och vad händer när allt i en persons liv blir content som andra kreatörer tjänar pengar på?
Hello YouTube world! Stop it, brothers and sisters!
Om jag skulle beskriva Kristoffer Berg med tre ord så skulle det nog vara högljudd, överdriven men också nog självutlämnande.
Man går på familjemedlemmar. Det finns liksom ingen rim eller reson, utan det är verkligen så här, gloves are off.
Hur mycket jag än försöker gå vidare från det här så står jag där med stövlarna liksom i leran och sitter fast.
Utan tvekan det största internetdramat i svensk historia skulle jag säga, för det har pågått i över ett år.
Det finns de fan inte en enda jävla människa i hela jävla världen som i sin helvete är bra på att prata som jag är. Och det finns ingen som är så jävla rolig som jag är. Och det finns absolut ingen som kan ta ifrån mig att jag är Sveriges absolut bästa kreatör.
Du lyssnar på Badfluence, en podd från Svenska Dagbladet och Podmi, om Kristoffer Krippa Berg, gränslösheten och mörkret på YouTube. Det här är del 1 av 2 och är gjort av Sofia Sinclair och mig, Sofia Pappa. Vill du höra fortsättningen så gör du det på Podmi eller på svd.se/badfluence.
Hallå?
Hej, har jag kommit till Kristoffer Berg?
Ja, det stämmer.
Jag heter Sofia Pappa och är reporter på Podmi.
Tja.
Hej, jo, jag har mejlat dig ett par gånger tidigare. Eftersom vi jobbar med en podd om dig.
Okej.
Men först och främst, du har precis blivit släppt från häktet.
Ja.
Hur är läget nu när du har kommit hem?
Ja, men det är sådär. Men det är ingen intervju, va?
Nej, men vi har några frågor som vi tänker att det är viktigt att du får chans att svara på. Och jag spelar in...
Skicka de frågorna till mejl. Jag måste veta vad det är för frågor innan.
Ja, okej.
Men nej, du och jag mejlat tidigare. Som sagt, jag har inte varit hemma på 2 månader. Så skicka dem till den mejlen som du mejlade till innan.
Ja, men okej.
Okay. Så hör jag mig under dagen. För att jag har precis startat upp datorn och allt. Jag har liksom inte hunnit kunnat göra någonting än. Så ska jag kolla på det så fort jag kan.
Okej, okay. Men vi ska skicka ett mejl nu då.
Ja, men vilken gång i raden är det vi kontaktar honom nu?
I ett rum i Schibsted-huset, mitt i Stockholm, sitter jag och min kollega Sofia Sinclair. Det är den 29 april och det har gått 2,5 månader sedan vårt första mejl till Christoffer Berg. Då kom svaret snabbt, artigt. Hör av mig ikväll, MVH Christoffer. Vi vill höra hans bild av svenska YouTube och hur han ser på sitt ansvar för kulturen som finns där. Men något svar till oss blev det inte. Christoffer Krippa Berg har en nästan 10-årig YouTube-karriär i bagaget. Han har blivit känd för reaction-videos, drama-content, livestreaming av kasinospel och för sin alldeles egna humor. Så här låter det i videon Jag är tillbaka, nu blir det kaos från 2025.
Välkommen tillbaka till en helt ny, skön jävla video. Krippan Kräfta är tillbaka för att servera content som aldrig tidigare har skådats på svensk YouTube. Han är så jävla hungrig. Nej, men allvarligt talat, vi har precis varit och tränat ben på Nordic Wellness.
Under fjolåret når Christoffer Berg plats 16 på Medieakademins lista över årets makthavare på internet. Ett inlägg från honom på Instagram, där han har nästan 160 000 följare, når snabbt många människor runt om i Sverige. Om man jämför med oss har han fler Insta-följare än både Svenska Dagbladet och Podmi tillsammans. På sina plattformar ska Christoffer Berg hela tiden pusha gränserna för vad en influencer kan och vill dela med sig av. Bilder från lyxiga resmål ska komma att varvas med stories om djupa familjekonflikter och detaljer från tiden i spanskt fängelse. Men historien om Christoffer Berg handlar om så mycket mer än ett livsöde. Den väcker också frågor om techjättarnas ansvar och makt. Inget hade varit möjligt utan deras plattformar, vars algoritmer premierar content som sticker ut och väcker känslor. Christoffer Berg växer upp i Vadstena med sina föräldrar, en bror och en syster. Han har också en halvbror, Joakim, som bor hos en fosterfamilj. Och Joakim kommer att växa upp och bli en av Sveriges största sociala medieprofiler.
Jockeboy.
Jockeboy, tjena i min kropp.
Tjena, bloggen. Jockeboy.
Jag är jävligt unik och jag är Jockeboy. Oj, oj, oj.
Joakim Lundell blir känd som Jockeboy i reality-serien Kungarna av Tylösand. Men han kommer så småningom lämna Jockeboy bakom sig. Han ska få sommarprata i P1, äta äckliga saker i Fångarna på fortet och vinna Guldbaggens publikpris 2022 för skräckfilmen Feed. Och på YouTube-kanalen som han driver tillsammans med sin fru Jonna med strax över 1 miljon följare ligger numera allt fokus på familjen.
Som jag sa i förra videon så ska vi till Tomtits idag. Jag hoppas att barnen tycker
vi det. Vi har hört bra om det.
Ja, jag hoppas att det levererar för barnen.
Joakim Lundell har också bestämt sig för att göra upp med sin barndom. I både tv-dokumentären Joakim, ett övergivet barn och i podden Jocke och Jonna, sanningen måste fram på Podmi har han delat sin berättelse om en sårig familjehistoria. Den historien involverar även Christoffer Berg. Relationen mellan de två bröderna ska bli infekterad. Och alltihop kommer i princip att livesändas på sociala medier. Men det är också Joakim Lundell som blir en av anledningarna till att även Christoffer Berg tar klivet in på YouTube. Det är 2016 som Joakim Lundell bjuder in Christoffer Berg till sin kanal tillsammans med deras andra bror, Jakob Berg.
Hej på er och välkomna. Idag sitter jag med mina bröder. Där har vi Jakob och sen har vi Christoffer, eller Krille och Jacke.
De yngre bröderna ser ut som två stora vältränade berg bredvid Joakim Lundell.
Som ni ser så är jag nästan lika välbyggd som dem.
Bara en månad efter att Joakim Lundell presenterar sina bröder på YouTube-kanalen så startar Christoffer och Jakob en egen YouTube-kanal. Brödernas första video döper om till frågestund och gymmet.
Först en liten presentation så att de får en liten hum om vad vi är för personer.
Ja, det är bra.
Jag heter Kristoffer Berg. Jag är 27 år gammal. Jag är bosatt i en liten håla här i Mjölby. Jag jobbar som svetsare och robotoperatör på Toyota BT här i Mjölby. Jag har jobbat där i 5 år, snart 6 år.
Jag heter Jakob. Jag är 24 år, fyller 25 på söndag. Jag bor i Vadstena. Mina fritidsintressen är att sitta mest vid datorn och träna då.
På Bröderna Bergs YouTube hittar man allt från vloggar från deras vardagsliv till frågestunder och olika typer av challenges. Det är tydligt att relationen med Joakim Lundell blir en språngbräda in i kändisskapet för Kristoffer Berg. Men kanalen Bröderna Berg står snart också på egna ben. Klippet där de testar det oerhört starka godiset Toe of Satan för att sedan i slutet dansa i dinosauriekostymer har nått över 200 000 visningar.
Tja och välkomna till Bröderna Berg! Till Brothers of the Berg!
Brother of Berg.
Yeah. Idag ska vi köra en challenge som heter Toe of Satan.
Nej, Jacke.
Toe of the Satan. Inte Toe of Satan.
Toe.
Och vad måste vi säga när vi har sagt Satan?
Följarna gillar det de ser.
Ni har så jävla bra humor alltså.
Tja killar, älskar er. Love, älskar er YouTube-kanal.
Bra video. Hjärta, 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 hjärta. Älskar er.
Men insprängt i allt content på sociala medier finns också ofiltrerade, ibland rasistiska, konversationer.
Antingen får du ligga med en afrikan eller få 3 bålgetingar stucket på ollonet.
Fy fan.
Men alltså, det kan vara en fin afrikan.
Jo, men det kan det vara. Men 3 bålgetingar kan vara dödande, Jacke. Indirekt dödande.
Ollonet är ju som en jävla handboll efteråt.
Ja, men jag väljer att knulla den i gräsen.
Björn Jeffrey är tech-analytiker på Svenska Dagbladet och leder podden SvD Tech Brief.
Om jag skulle beskriva Kristoffer Berg med 3 ord så skulle det nog vara högljudd, överdriven men också nog självutlämnande. Eller jag tror att åtminstone att det är så som hans tittare upplever honom. Man får ta del av en sida av honom som kanske annars man inte hade fått.
Kristoffer Berg förstår tidigt hur han ska nå fram i det högljudda YouTube-klimatet.
Videorna följer egentligen ett ganska så klassiskt format som man kan hitta på YouTube internationellt. Det vill säga, man gör storslagna, spektakulära saker. De får gärna vara farliga, äckliga, lite våldsamma på något vis. Saker och ting som man inte ser i vanliga fall. Och man gör med sig själv i huvudrollen.
De uppseendeväckande videosarna fungerar väl ihop med YouTubes algoritm, som lyfter fram innehåll som många människor tittar länge på.
Det gör att den här strukturen, nästan dramaturgin, bygger på att ju galnare grejer du har, desto fler kommer titta. Och ju fler som tittar, desto fler får det här innehållet rekommenderat. Så det blir liksom en självuppfyllande profetia på något vis. När du väl har kommit in i den här loopen och sätter igång, då hittar fler och fler och de blir mer och mer nyfikna. Kanske egentligen inte var intresserade av det här från början. Kanske inte nödvändigtvis ville titta på precis detta. Men nu kan man liksom inte titta bort.
Så här i starten av YouTube-karriären är det främst reaction-videos som blir Kristoffer Bergs signum. Alltså videos där han helt enkelt reagerar på olika klipp från internet. Och det ska visa sig att han är villig att hänsynslöst hänga ut och håna andra för att skapa engagemang.
Ärligt talat, det där är den fulaste människa jag har sett på den här planeten. Vem? Kim?
I en video från 2019 står Kristoffer och Jakob Berg och reagerar på ett klipp från YouTube-programmet Tjafs. I programmet debatterar en ungdomspanel frågor om sex, rasism, jämställdhet och politik. Det slutar ofta med att alla bara skriker på varann. En av dem som sitter i den svarta lädersoffan är 20-åriga Kim Kamal. Och ja, stämningen är helt klart hetsig.
Någon kommer fram till din stora syster och kallar henne på grund av att hon har lagt ut en bild. På grund av att hon har lagt ut en bild offentligt på Instagram.
Kim Kamal blir en av de mest omtalade panelisterna i Tjafssoffan. Inte bara på grund av det han har att säga, utan också på grund av hur han ser ut. Det mörka håret är långt och böljande. Klackarna är höga och sminket sitter perfekt. Något som Kristoffer Berg och hans bror Jakob reagerar på.
Så Jacka hänger ut med tjafsar, det här är en kille.
Skojar du?
Du vet väl att killar ser ut sådär.
Fan, då var det vidare så jag sett alltså.
Det var ju väldigt så här kontroversiellt att ha smink, klackar och klänning. Samtidigt vara kurdmuslim och nyligen invandrad till Sverige.
Idag har Kim bytt namn. Numera heter han Malik Kamal.
Att vara som mig och att göra det den tiden jag gjorde det liksom, man hade aldrig sett det tidigare.
Malik Kamal får under den här tiden starka reaktioner på sitt sätt att vara.
Åh gud, alltså det var allt från mordhot till kärlek.
Och det som kommer slå allra hårdast är när Kristoffer Berg börjar göra content om honom. Malik Kamal blir nämligen en återkommande slagpåse på Bröderna Bergs kanal. Och en dag plingar det till i hans telefon.
Pling, 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 pling. Massa notiser och det är mina kommentarsfält. Bara svämmar över att Kristoffer Berg har gjort en video om dig. Han hotar dig. Krille, han har gjort en video om dig. Du måste kolla.
Den här videon som Malik Kamal syftar på har idag blivit ökänd på internet. I videon beskriver Kristoffer Berg vad han ska göra med Malik Kamal.
En sak ska du ha jävligt klart för det. Börjar inte du bete dig som en kille som du egentligen är, då kommer nämligen jag, pappa och morfar, i och för sig nu är han död, men han kommer ta sig upp genom graven, så kommer vi jaga dig med en häxakt, strimla dig som bacon och strö det över en pastarätt. Vet du vad det blir då? Kim alla pasta carbonara.
Jag har ju fått ett smeknamn. Kim Kal Carbonara, eller vad det är de kallar mig. Det dyker upp på väldigt många av mina kommentarsfält. Alltså vissa kan säga, men det är ju ett skämt. Men är det verkligen det då? Hur länge ska vi kalla ett sånt beteende ett skämt? Humor? Jag anser inte att han gör humor. Om man inte ser det och liksom flaggar sådana människor, så kommer man nog beklaga sig över det senare bara.
Malik Kamal uppfattar klippet som hotfullt. Men Kim alla pasta carbonara blir en favorit hos många av Kristoffer Bergs följare. Samtidigt ska Malik Kamal själv ta ytterligare ett steg ut i offentligheten då han våren 2020 är med i Big Brother på TV4. Ett program som han fick lämna i förtid efter ett uttalande om judar. Ett uttalande som han redan då bad om ursäkt för och ångrar djupt än idag.
Jag står för religionsfrihet och politisk frihetstänkande, och jag står för alla människors rätt att göra exakt allt det de vill och tro på det de vill. Men jag hade uttryckt mig väldigt fel bara.
Samma år kommer Malik Kamal också att medverka i ännu en tv-produktion. För klippet Kim alla pasta carbonara har nått långt utanför den YouTube-bubbla där den först skapades.
Jag minns att jag fick ett samtal.
Det är programmet Trolljägarna på TV3 som hör av sig till Malik Kamal. Programledarna Frida Boysen och Robert Aschberg reser landet runt för att konfrontera personer som ägnat sig åt näthat. Och de har fått upp ögonen för Kristoffer Berg.
Och de frågade om jag skulle vilja vara med, och de hade sett specifikt hans videos och tyckte att det var väldigt liksom så här grovt det han hade gjort.
Alltså vad vill du att jag ska säga om det här? Alltså det är ju en video som jag har gjort, och det står jag ju för.
Jag står
alltid för allting som jag gör. Jag har alltid gjort det på internet, det är det som har gjort mig så stor som jag är. Jag står alltid för vad jag tycker och tänker, och jag kommer alltid att göra det.
I en bil inte långt från tv-kamerorna sitter Malik Kamal. Han får frågan om han vill komma ut och själv konfrontera Kristoffer Berg. Och det vill han. Men Kristoffer Berg är allt annat än ångerfull.
Han beklagade sig ju inte för en sekund. Han var lika hetsig, lika arg och förbannad som han är på YouTube. Han är exakt likadan. Det var skrämmande. Jag kanske inte såg så rädd ut, men damn. I was scared.
Varför kan du inte ta ansvar för
jag
det?
Jag tar ansvar för
det. Ja, men då borde du väl till att börja med be Kim om ursäkt.
Jag behöver inte be om ursäkt för
varför inte
någonting.
Det?
Jag ber alla om ursäkt för någonting.
Varför ber du inte om ursäkt? Varför kan du inte ta ansvar för vad du gör?
Kim borde förstå vad som menas med att skapa content på internet. Sagt det flera gånger att jag står för vad jag tycker och tänker när ni är nöjda med. Så, nej, men... hälsa! Börja att ni kan skapa någon annan produktion. Ja.
Vi har gett Christoffer Berg möjligheten att säga vad han tänker om uttalandena kring Malik Kamal idag. Han har inte svarat oss, men i början av juni 2025 får vi tag på Christoffer Bergs lillebror. Jakob Berg har lunchpaus på jobbet när vi når honom på telefon. Han säger att han och Christoffer Berg fortfarande har bra kontakt, även om de inte ses lika mycket som tidigare. Jakob Berg har, som han säger, ett 7-4 jobb och lever ett lugnare liv.
Alltså mina och Krilles videos, majoriteten av dem inte ens planerade. Vi träffades bara, vi tog med oss kameran, ställde den utomhus någonstans och kom på idén på plats. Det var roliga tider. Sen, självklart, det finns saker man inte är så stolt över och saker man ångrar.
Vi frågar om sekvensen med det rasistiska innehållet. Jakob Berg säger att de körde mycket pest eller kolera. Att de var vana att skämta på ett grovt sätt med sina vänner. Och att det var svårt att ta in hur många som faktiskt tittade.
Alltså när jag ser tillbaka på dem nu så kan man skämmas lite med tanke på att man fattar ju inte bättre. På den tiden man trodde ju liksom att man satt i ett rum och skämtade med ett par polare. Men man fattar inte att människor kunde ta åt sig. Och det, alltså idag är det ingenting att stå bakom. Det är något som jag kan tycka är jävligt pinsamt.
Jakob Berg säger att det var han som klippte videosarna. Och att han snabbt lärde sig vad som skulle dra reaktioner och tittare.
Jag är inte helt IQ-befriad. Jag fattade ju själv att okej, har jag med den här sekvensen så kommer vi få skit. Och jag valde att inte ta bort vissa saker. För jag visste att det kommer bli spridning på den här videon om jag behåller det.
Vi frågar om klippet Kim alla pasta carbonara. Jakob Berg säger att det var Christoffer, eller Krille som han kallar honom, som gjorde den uppmärksammade reaktionsvideon.
När Krille pratar, han säger jävligt mycket saker. Och de som känner Krille vet när han skämtar och inte skämtar. Och det är klart som fan Krille inte hade gjort en pastarätt av människan. Han är ju ganska harmlös egentligen, Krille, skulle jag säga, som bror. Han kan verka hård utåt, men han är en mjuk kille med sin insida. Men den här killen tror jag tog det här till den här nivån bara för att få uppmärksamhet. Alltså han, Kim. För att kunna vara med i tv och visa att ah, men det är synd om mig, han säger det här.
Men även Jakob Berg pratade ju om Kim Kamal. Han säger att han inte har något minne av det.
Jag kan inte komma ihåg exakt vad jag gjorde innehållet. Men det är ingenting jag hade gjort idag och det är ingenting jag står för idag.
Christoffer Berg har alltså blivit porträtterad som nättroll på TV3 under våren 2020. Men han kör på. Ett år senare skriver Christoffer Berg på sin Instagram att han nått en milstolpe. 100 000 prenumeranter på YouTube. Han skriver hur han känner sig tacksam för det liv han kan leva. Att han får göra sånt han verkligen älskar. Som att resa flera gånger om året. Allt tack vare ett par videos i veckan på YouTube. Samtidigt har något hänt på Instagram. Gymbilderna har blivit färre. Och selfies i lyxmärkeskläder och bilder från Dubai och Marbella har blivit fler. Camilla Järvide bevakar svenska influencers under namnet bloggbevakning på Nyheter 24. Och hon berättar om när hon blev inbjuden av Joakim Lundell till premiären av hans film. Det var första gången som hon såg Christoffer Berg i verkligheten. Och han stack ut.
Nej, men du vet, det är en Gucci overall och det är en Louis Vuitton-väska och det är en Prada-hatt.
Christoffer Berg har på bara några år gått från att vara svetsare från Vadstena till att nu gå klädd i dyra designermärken.
Den imagen som han har visat är ju ganska dyr att upprätthålla.
Och vi ska upptäcka att bakom fasaden på sociala medier finns det en annan verklighet.
Men okej, jag har tagit ut 33 aktbilagor
Jag och min kollega Sofia Sinclair sitter med en hög papper. Det är dokument från en konkurs. Närmare bestämt Christoffer Bergs.
Hoppings tingsrätt som ju då är hela den här konkursen då.
Ja.
Allt börjar när Skatteverket granskar hans verksamhet på sociala medier. De upptäcker att han inte skattat på rätt sätt för de pengar han har dragit in. Christoffer Berg hävdar i sin tur att hans sociala medier bara är en hobby. Det hela slutar med att han i slutet av 2022 försätts i personlig konkurs. Christoffer Berg har byggt varumärket Krippa på en bild av rikedom med till synes dyra kläder och klockor. Det influencerskap han påbörjade på YouTube ska senare också omfatta livestreaming av online-kasinon. En värld där tydliga symboler för rikedom och framgång bygger trovärdighet. Men i dokumenten får vi ledtrådar till hur mycket, eller kanske ska man säga hur lite, Christoffer Berg egentligen tjänat på sin YouTube-kanal i förhållande till influencer-imagen han visar upp. Under 2021 och 2022 får han utbetalningar från Google som äger YouTube. I snitt handlar det om runt 40 000 kronor i månaden. Vi ser en till sak i dokumenten. Christoffer Berg har stora skulder. De största skulderna är till banker och kreditinstitut. Det är alltså ekonomiskt struligt för Christoffer Berg. Men det han främst delar på sin Instagram under 2023 är brunbrända selfies från lyxiga resemål. Christoffer Berg är nu också verksam på flera plattformar. På Twitch och senare på Kick kan följarna se när han livestreamar online-casino. Och 2024 byter YouTube-kanalen Bröderna Berg namn. Nu heter den kort och gott Krippa. Och det här året ska en ny person göra entré för Christoffer Bergs följare.
Den här viewen. Alltså äntligen, kom ut hit!
Han har fått en ny flickvän.
Det är jättefint alltså.
Ja.
Det känns att alltså det känns som om ni har sett Barbie-filmen. Det känns som Barbie World alltså,
ja.
Som
har, ja.
Det vi ska berätta om nu är journalistiskt och etiskt komplicerat. Av hänsyn till enskildas integritet kommer vi inte att redogöra för alla detaljer. Men vi väljer ändå att berätta om det här. För det säger något viktigt om det vi vill skildra i den här dokumentären. Och det allt mer gränslösa klimatet på svenska YouTube. Där privata familjeangelägenheter blir nyhetsstoff för alla som vill titta. I början av 2024 sitter Christoffer Berg häktad, misstänkt för att ha misshandlat sin flickvän. Förundersökningen ska senare läggas ner och paret ska också bli ihop igen. Men efterspelet till händelsen ska pågå länge och bli en viktig inkomstkälla för kreatörer på YouTube. En av dem är Pontus Björlund, mer känd som Anjo. I videon dokumentär Krippafallet, vem ljuger, försöker han gå till botten med vad som hände.
Vill ni att all information som jag har ska släppas ut för att mätta era dramamagar, då vet ni vad som gäller. Glöm inte att prenumerera på kanalen.
Videon Krippafallet, vem ljuger har fram tills idag fått över 400 000 visningar. Och i videon finns en sekvens där Christoffer Berg pratar om den påstådda misshandeln och säger att det är han som blivit misshandlad. Något han senare kommer ta tillbaka och säga var en lögn.
Okej, vi har med oss Christoffer här nu då på länk nere i Spanien.
Det är maj 2024 och Mikael Hallström intervjuar Christoffer Berg och flickvännen i sin YouTube-kanal Clue News. En slags nyhetskanal om vad som händer på svenska YouTube.
Och jag tänkte börja med att fråga dig, Christoffer. Hur mår du egentligen och hur har allt det här påverkat dig liksom?
Mikael Hallström ställer frågan som många följare vill ha svar på. Var flickvännen fysiskt våldsam mot Christoffer Berg? Och då visar det sig att det drama som fascinerat många svenskar delvis grundar sig i en lögn.
Men menar du då att du ljög på Anjos kanal kring den händelsen?
Ja, jag talade osanning då.
Okej, ja.
Okej, men jag köper saken. Jag kan inte stå bakom det, för det är inte sant. Och därför kan jag säga det. Och jag är ledsen för att jag har sagt det. Så enkelt är det.
Även flickvännen får frågan om hon falskt anklagat Kristoffer Berg för misshandel.
Alltså det där kommer vi gå ut och prata om längre fram. Men han har aldrig någonsin slagit mig med någon knytnäve och sådär. Så att det behöver liksom inte komma på tal.
Videon som flickvännen säger ska komma längre fram har vi inte lyckats hitta. Vi har sökt både flickvännen och Kristoffer Berg för att få deras bild av skeendena på YouTube och varför de valde att prata om det offentligt i sociala medier. En sak är säker. Kristoffer Berg och hans flickväns relation har väckt och väcker intresse. I Facebookgruppen Pink Room, som med sina 195 000 medlemmar blivit en av Sveriges största Facebookgrupper för tjejer och icke-binära, skapas både inlägg och långa kommentarsfält.
Jag har 3 inlämningar nästa vecka. Kunde inte detta kommit lite senare?
Det har blivit som ett sjukt beroende, men jag är tyvärr också en av dem som följt det där slaviskt.
En i kommentarsfältet på Pink Room är 40-åriga Pernilla från Linköping.
Det är ju utan tvekan det största internetdramat i svensk historia, skulle jag säga, för det har pågått i över ett år.
Pernilla heter egentligen något annat. Hon har bett om att få vara anonym för att inte riskera hat på sociala medier. Hon har inte kunnat slita sig från Kristoffer Berg och det faktum att hans mest privata angelägenheter utspelat sig inför öppen ridå på internet.
Jag hängde väl med ganska snabbt. Alltså publiceras det en video, då kollade jag på den så snabbt jag bara kunde. Ja, men det var ju så inslukande redan i början. När Krippa var häktad första gången och Anjo började göra sina videos och skulle bevisa Krippas oskuld. Och man kan ju inte förneka att Anjo är fruktansvärt bra på att göra innehåll som gör att man fastnar, man blir intresserad. Och liksom sättet som både Krippa och uttrycker sig och hur de beter sig och vad fan sa han precis, eller vad fan gjorde de precis, eller vad fan hände precis. Det var ju som en drog till slut, man kunde ju inte sluta titta samtidigt som man satt och tänkte att det här borde inte få finnas på internet.
Och det är inte svårt för Pernilla att hitta mer innehåll att titta på. Än idag är Kristoffer Berg och hans flickvän ett par.
Vi blev kära i varandra och vi blev ett par. Uppenbarligen så verkar ju inte svenska folket stötta vårt förhållande.
Så säger Kristoffer Berg i en intervju med Mikael Hallström på YouTube-kanalen Clue News i januari 2025.
Det enda jag kan säga att jag älskar henne, vi är ett par. Och det är ride or die, det har vi alltid sagt. Ride or die.
För även om paret hittat tillbaka till varandra så fortsätter andra kreatörer att göra innehåll om deras privatliv. En person som tjänat på Kristoffers alla snedsteg är YouTubern Alexander Rask. Mer känd som sitt användarnamn Rask.
Hallå!
Hallå, hallå! Välkomna! Det var jag att kliva på.
Tack!
Alexander Rask säger själv att han har hållit på med YouTube i cirka 10 år. Idag har han 159 000 prenumeranter. Och det senaste året har han ägnat sig allt mer åt att göra vad han kallar krippa-content.
Det har blivit som en real life jävla såpopera. Man följer Krippa och dem på sina sociala medier och allting som händer.
Han gör ju allt för att liksom flasha och ändra sig. Och på alla sätt är det visuellt, ska det vara visuellt tilltalande. Logotyper överallt. Han ser ut som en vandrande jävla klotterpelare.
Men folk fortsätter fråga mig, när kommer nästa Krippa-video?
I nuläget har Alexander Rask uppemot 100 videos på sin kanal som handlar om Kristoffer Berg.
På det stora hela så är det väl drama, content skulle jag vilja säga. Mina tittare kanske är, har du sett att Krippa har hostat? Vad tycker du om det? Och så vill de att jag gör en lång analys liksom.
Videosarna om Kristoffer Berg har gjort att Alexander Rask kunnat satsa mer på sin YouTube. Numera är kanalen hans heltidsjobb.
Det är ju ingen hemlighet att drama säljer. Folk tycker att det är jätteintressant. Så att jag skulle väl vilja mer säga att Krippa-grejen har sparkat liv i min kanal igen. Säg att jag laddar upp en video som heter till exempel Krippa flyr utomlands igen. Den får ju hur mycket visningar som helst. Jag ska vara helt ärlig, jag älskar att göra de här Krippa-videoserna, för att jag har ju inte ens behövt tänka. Under ett helt jävla år så har maskineriet skött sig själv liksom. Jag har bara behövt vakna på morgonen, logga in på Instagram och titta vad han ställt till med de senaste timmarna.
Hur känns det för dig när det börjar gå bra på din YouTube-kanal tack vare de här videoserna?
Ja, jag förstår varför man kan ställa sig kritiskt till det. Men samtidigt så tänker jag så här att Hänt Extra har funnits i alla år. Jag menar, när jag var typ 7 satt jag på muggen och läste Hänt Extra. Liksom. Vad står det där? Carola har gift sig. Eller det är skvaller som kanske inte ens är sant. Det här anser jag ändå tillför någonting. För här pratar vi om problematiken i det. Är det här problematiskt och varför? Kan man säga så här? Kan man bete sig så här? Så att jag tycker till och med att det är bra att man kan prata om sådana saker. Och att jag samtidigt kan tjäna pengar på det. För hade jag inte tjänat på det hade jag inte kunnat göra videos om det. Och då hade jag inte kunnat diskutera det. Jag anser väl att det här är Hänt Extra 2025 lite kanske. Och det är ju skitigt. Men man behöver inte köpa Hänt Extra. Man behöver inte titta på Rask.
Relationen mellan Alexander Rask och Kristoffer Berg är snårig. Och det senaste året har det surnat rejält. Numera sker smutskastningen från båda håll. Och en omtalad händelse som rör Alexander Rask äger rum i augusti 2024. På en helt annan plattform än YouTube.
Nej, jag kan skriva till mig på DM på Instagram. Jag kan länka runt den jävla pissfilmen. Den är riktigt jävla brutal. Nu behöver en jävla, får vi en till lama, är det här färdigt?
Vi hör en livestream som Kristoffer Berg gör tillsammans med en av sina kompisar på gamingplattformen Twitch. Killarna sitter och spelar online casino i ett soligt Marbella. Samtidigt som en live-chatt är igång så att Kristoffer Berg kan chatta med följarna.
Varför länkar alla bara bra? Ja, men det är när, vad heter den? När Rasken drar på frugan, den är riktigt.
Ja, det finns en sån.
Alexander Rask får höra om vad som pågår på Twitch av en annan YouTuber.
Han skrev till mig på Messenger. Jag tror jag satt och nattade min dotter eller någonting sånt där. Och så fick jag i Messenger att just nu sitter Krippa live på Twitch och sprider en porrfilm med dig.
Länken som Kristoffer Berg säger att han ska skicka runt till följarna på Twitch sägs leda till en sexvideo. Det ska handla om en video som läckts för flera år sedan från Alexander Asks telefon som sen ska ha lagts upp på internet.
Och de sitter och liksom hånar mig och min fru och alla såna här saker. Och har du inte länken kan jag skicka och alla såna grejer. Så att,
hur kändes det?
Wow. Det var en helt ny upplevelse. Jag är härdad för mycket på nätet, men det här var någonting som jag inte hade varit med om innan. Så att jag har aldrig skämts, tror jag, som rätt ord är skäms.
Alexander Rask ska senare göra content om händelsen på sin egen YouTube-kanal. Rubriken lyder: de läckte ut olämplig film på mig och igår. Det är omöjligt för oss att veta vad som faktiskt hände. När vi fortsätter att granska Kristoffer Bergs sociala medier noterar vi en annan video som sticker ut. Ljudklippet ni nu ska höra kommer från YouTube-kanalen Krippa. I videon pratar Kristoffer Berg samtidigt som han visar upp blurrade och på så sätt censurerade nakenbilder på en man.
Jag lägger han händerna bakom ryggen, trycker upp fågelbröstet och penisen står rakt ut. Jag kan säga så här, det här är bland det sjukaste jag har sett.
Vi hör av oss till Engla Pendel, advokat på Mannheimer Swartling och ordförande för Institutet för juridik och internet.
Att sprida bilder eller filmer på någons helt eller delvis nakna kropp utgör ett brott som heter olaga integritetsintrång.
Kristoffer Berg har även fått frågor om de censurerade nakenbilderna och länken till sexvideon, men har valt att inte svara oss. Olaga integritetsintrång är inte det enda potentiella brottet som sker på kreatörernas kanaler. Klimatet på den här delen av YouTube är hårt. Språket är ofta grovt. Svordomarna många. Man lägger upp videos där inte bara andra YouTubers svartmålas, utan också fruar och flickvänner. Man sprider smyginspelade telefonsamtal och sms-konversationer. Anklagelserna som haglar rör allt ifrån olika brott till otrohet. En fråga som biter sig fast hos oss är varför vuxna människor beter sig på det här sättet mot varandra. Camilla Järvide från Bloggbevakning beskriver den här delen av YouTube som ett laglöst land.
De har ju tagit på sig själva att exponera varandra ofta och gör ju det stundtals på ett helt vidrigt sätt. Utan regler, ramverk, ansvarig utgivare. Där de använder varandras barn för att jävlas. Man går på familjemedlemmar. Det finns liksom ingen rim eller reson, utan det är verkligen så här, gloves are off.
Och anledningen till att det ser ut så här, menar hon, kan förklaras med YouTubes algoritmer.
Ja, men i och med att algoritmen är så skoningslös så tvingas många att anpassa sig för att överhuvudtaget få sina videos spelade. Och det gör ju som sagt att klimatet blir därefter.
Mycket av det som sägs är för kränkande och grovt för att vi ska kunna återge det i den här dokumentären. Och när vi delar videos med advokat Engla Pendel säger hon att innehållet skulle kunna vara förtal.
Kort och gott kan man ju säga att utpeka någon, vilket flera av de här videorna ger exempel på, att utpeka en annan person som brottslig eller klandervärd på ett sätt som kan få liksom, omvärlden eller gemene man att rent generellt så betraktar man den här personen som sämre än innan informationen spreds. Då kan det utgöra förtal i teknisk mening.
Engla Pendel säger att det finns många missuppfattningar kring just förtal. För att ett uttalande ska vara försvarligt måste samhällets intresse av att få informationen väga tyngre än individens rätt till privatliv och integritetsskydd.
Det är ju en vanlig missuppfattning. Man tänker att offentliga personer eller influencers eller kända personer på andra sätt ska behöva tåla det här.
Hon nämner en missuppfattning till. Så länge något är sant så får man sprida det.
Och det stämmer ju inte alls. I Sverige så kan även sanna uppgifter utgöra förtal.
Engla Pendel beskriver en knepig balans. För även om juridiken kring förtal har blivit något tydligare, så är det få som döms. Den som vill svartmåla någon på sociala medier riskerar sällan att fällas för brott.
Det är ju otroligt tråkigt om framträdande personer som har den här typen av plattform att sprida information på använder den på ett sätt som urholkar lagstiftningen eller liksom leder till att man suddar ut gränserna för vad som är yttrandefrihet och vad som faktiskt är brottsligt i enligt svensk lag.
Det hårda tonläget kreatörerna emellan kommer att fortsätta. Och dramatiken öka. Om 2024 varit ett intensivt år för Christoffer Berg hittills, så är det på väg att bli än värre. Polisen utreder honom för ekobrott och han får reseförbud. Men Christoffer Berg har inga planer på att stanna i Sverige. Innan jul drar han till Spanien tillsammans med sin flickvän. Men Spanien kommer inte bli någon fristad. I nästa avsnitt.
Det var ett väldigt hårt gripande med tanke på att det stormade ut fyra poliser med dragna vapen och tryckte upp mig emot den här taxibilen och man satte hem fängsel och man var väldigt rough liksom och så man skulle verkligen markera att du är ett kriminellt äckligt svin i stort sett.
Jag skäms så otroligt mycket för den inblandning jag hade det, Ida.
Alltså, vad fan är det här? Jag har fucking pissat med det. Alltså, jag har fucking pissat med
det. När allt kommer ut på internet så späs det på. Det blir 10 000 gånger värre än vad det var.
Vi har gett flickvännen och Christoffer Berg möjligheten att bemöta det som framkommer i dokumentären. Flickvännen skriver i mejl till oss att hon är en vanlig person och ingen makthavare och att hon inte vill medverka. Kristoffer Berg betonar i sitt svar att han inte är dömd. Han skriver: "Det är beklagligt att ett seriöst mediehus som Svenska Dagbladet nu hoppar på ett osmakligt YouTube-drev som pågått alldeles för länge. Bara för att jag valt att inte medverka i er dokumentär innebär inte det att ni är fria att sprida vilka uppgifter ni vill om mig. Jag har svårt att se allmänintresset i många av de frågor ni ställer till mig." Vi har också sökt Pontus Anjo Björlund. Du har hört första delen av Badfluence och avsnittet om Kristoffer Krippa Berg, gränslösheten och mörkret på YouTube. Del 2 hör du antingen på Podme eller på svd.se/badfluence. Reporter var Sofia Sinclair och Sofia Pappa. Redaktör Louise Andrén Meiton. Exekutiv producent på Podme Joni Söderström Winter. Exekutiv producent på Svenska Dagbladet Teresa Stenler von Matern. I redaktionen också Erik Hedtjärn och Matilda Blom. Ljudprofilen gjordes av Timmy Strandberg. Ljudläggning och slutmix av Johan Kalén. Omslagsbilden är gjord av Paulina de Klerk. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen kommer från YouTube och TV3. Vill du kontakta oss? Maila till badfluence@svd.se.